Härligt att se er idag. Välkomna till kyrkan. Jag heter Robin och är pastor i den här församlingen. Roligt att se er här. Idag är det ju faktiskt Maria bebådelsedag. Är det någon som har koll på det? Ja, det var några tappra. Det är ju alltså den söndagen som man egentligen då firar till minne av när Maria får besök av ängeln Gabriel och får veta att hon ska bli mamma till Guds son. Det är fantastiskt. Så det innebär att det är 9 månader kvar till julafton. Och det innebär också att det faktiskt är våffeldagen imorgon. Det har ni koll på, va? Ja, det förstår jag. Jag tycker det är så härligt. Vi kommer fira våffeldagen imorgon. Och jag tycker det är så härligt att hur det kom till. Det kom ju till av att någon hörde vad han ville höra. Helt enkelt. För det är ju så här att Maria bebådelsedag kallas också för vårfrudagen. Och det var faktiskt så att någon sa, tänk att imorgon är det vårfrudagen. Och så var det någon sa, hörde jag dem säga våffeldagen? Ja, jag tyckte de sa våffeldagen. Det måste det ha varit. Det är faktiskt sant. Så tänk på det nästa gång ni äter en våffla. Att det är till minne av Maria. Att hon fick bli mor till Guds son. Men det är inte det vi ska tala om idag. Utan vi ska fortsätta den resan som vi är på tillsammans genom Romarbrevet. Guds kraft till frälsning kallar vi ju den serie som vi är i om Romarbrevet. Och vi har kommit fram till del 4. Och nu blir några av er oroliga. Oj, nu kommer jag inte hänga med alls när vi är på del 4 redan. Men jag ska försöka ge en snabb repris av vad vi har sagt. Vi började med att konstatera att Paulus skriver det här brevet till församlingen i Rom för att liksom förbereda sin ankomst dit. Och han vill presentera sig själv för dem, vem han är. Och det bästa sättet han kan komma på att presentera sig, det är att presentera sitt budskap, vad han står för. Och därför presenterar han evangeliet om vem Jesus är. Och där konstaterar vi att han kallar det för att det är en kraft till frälsning. Och han säger, jag skäms inte för evangeliet. Och så fick jag börja sen då att tala om dåliga nyheterna. Jag talade om synden. Att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och vi sa att en av de sätt som Paulus beskriver synden på i Romarbrevet 3 är som en makt, som någonting som har makten över oss. Han säger att alla människor har blivit lagda under syndens välde. Att det liknar som ett slaveri som mänskligheten är under, syndens välde. Och sen kom de goda nyheterna som Roland fick leverera. Vi tyckte det passade bra att jag var liksom bad cop, Roland var good cop. Och han fick tala om de goda nyheterna, att det finns rättfärdighet i Jesus genom tro. Att genom att Jesus har dött för din och min skull så får vi bli räknade som rättfärdiga, som rena och förlåtna. Inte genom att vi har gjort en massa goda gärningar som liksom väger upp mot allt vi gjort som är fel. Utan genom att vi sätter vår tro och vårt hopp till Jesus och vad han har gjort så får vi bli rena och förlåtna genom hans nåd. Och endast genom hans nåd. Så långt har vi kommit. Och vi har då kommit fram till nästa del från kapitel 6 och 8. Som vi har satt rubriket det nya livet. När vi har tagit emot den här förlåtelsen. Blivit förlåtna, blivit rena. Vad händer då? Hur ser liksom det kristna livet ut? Och framförallt, hur ser vår relation till synden ut? Tas upp här. Och det är väldigt goda nyheter. Och jag har tänkt när jag har förberett den här flikan att jag tror ofta att vi inte riktigt som kristna, vi fattar inte hur fantastiskt evangeliet är och vilken fantastisk gåva vi har i Jesus. Och jag tror att när vi får tag på lite av det som vi kommer tala om idag så kan det verkligen få bli något som förvandlar våra liv faktiskt, som får betyda så mycket för vår vandring med Jesus. Så jag ska göra mitt bästa för att försöka bena ut några av de saker som tas upp här. Romarbrevet kapitel 5, där vi liksom slutade förra gången, avslutas med en vers som är helt fantastisk. Där det står så här, där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Alltså där mörkret är som mörkast så är alltid ljuset starkare. Hur mörkt en människas liv än var så är alltid Guds ljus starkare. hur långt bort en människa än är från Gud, hur långt bort vi själva kan känna att vi än är från Gud, hur svår vi tycker att vår egen synd är, så trumfar alltid Guds nåd vår synd. Det är väldigt goda nyheter. Hans nåd, hans kärlek trumfar människans synd i alla lägen. Och där synden överflödar, där överflödar nåden ännu mer. Tack Jesus. Och det kan ju väcka en ganska naturlig följdfråga som Paulus inleder med i kapitel 6. När han säger så här, och det här är bara i någon mening efter. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir ännu större? Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? Alltså om det nu är så att ju mer vi syndar, ju mer synden överflödar i våra liv, desto mer överflödar nåden. Betyder det då att vi kan liksom bara välta oss i synd och så tar vi emot Guds nåd? Och Paulus säger verkligen inte. Och grundtexten är liksom ett kraftuttryck. Man skulle nästan kunna översätta det med en svordom här. Han tar i liksom. Nej, fy tusan kan vi åtminstone få säga i kyrkan kanske idag. Han känner avsmak inför tanken att vi skulle liksom synda på nåden, som vi ibland kallar det. Istället säger han, hur skulle vi som dött bort från synden kunna fortsätta leva i den? Vi som är frälsta har alltså dött bort från synden, säger han. Och detta slår an tonen för de kommande kapitlen, där han utvecklar vad han menar med att vi har dött bort från synden. Och han börjar med att förklara vad som händer när vi döps. Romarbrevet 6, vers 3. Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Alltså i dopet så begravs vi med Jesus och uppstår till ett nytt liv. Vi kallar vår dopasäng för en dopgrav, och det är vad det är. Det är en gravplats där vi begraver vårt gamla liv. Jag fick begrava den gamla Robin och uppstå till ett nytt liv. Precis som Jesus dog och sedan uppstod till ett nytt liv, så får vi också dö med honom men också uppstå med honom till ett nytt liv med Jesus. Det är som man blir sugen på att hoppa i en gång till. Men det behöver man inte. Men ibland kan man bli sugen. Och vi ska ha dop nästa söndag. Så om du sitter här och funderar på dopet, inte är döpt än, så prata med någon av oss pastorer, så får du vara med nästa söndag i sådana fall. Paulus utvecklar sin tanke i nästa verser. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. Så ska ni också se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus. Alltså, vår gamla människa blev korsfäst med Jesus och sen begraven i dopet. Syndens kropp har berövat sin makt och vi är inte längre slavar under synden, skriver Paulus. Det är väldigt goda nyheter. Att det här väldet som man talar om i kapitel 3, att vi är lagda under syndens välde, det här slaveriet, har vi blivit friköpta från genom hans blod. Vi är inte längre kvar. Bojan sitter inte kvar runt foten längre. Vi är fria. Och det här begreppet, den gamla människan som han talar om, är ju ett intressant begrepp som återkommer i Paulus tankar på flera andra ställen i hans brev. Han skriver bland annat i andra Korintherbrevet 5 och 17 att om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. när vi tar emot Jesus så blir vi nya. Vi blir en ny skapelse, en ny liksom varelse som är skild från det vi var innan. Vi är inte längre den vi var innan korset. Kolosserbrevet 2 talar om att vi har avklätts vår syndiga natur och fått del av en helt ny natur. Kolosserbrevet 2:11. Och Efeserbrevet 4, bara för att ta ett till. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Vi får alltså lägga bort och klä av oss den gamla människan. Och så får vi iklä oss den nya som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Vi får iklä oss den nya människan. När jag tar emot Jesus blir jag ny. Och jag blir ren och jag blir helig. Visst är jag fin? Ja, det är effektfullt. Det är show idag i kyrkan. Hörrni, har ni tänkt på att när Paulus skriver sina brev så börjar han alltid med att hälsa församlingen och skriver till de heliga i Rom, till de heliga i Korint, till de heliga i Efesos. Engelskans översättning använder ordet saints, helgon, till alla helgon i Rom. Men om vi läser de här breven så förstår vi att det här är inga helgon han skriver till. Det här är ju vanliga människor med vanliga problem som kämpar, som inte håller sams. Det är inga helgon. Men i Paulus ögon är det ändå vad de är, därför att de är nya skapelser. Därför att vi är inte längre, du och jag är inte längre definierade av våra handlingar, vad vi gör, utan vi är definierade av vad han har gjort i oss. Att vi är nya skapelser, vi har iklätt oss den nya människan. Vi skapade till likhet med Gud. Och det är den jag djupast är. Jag är helig. Jag är en av Guds heliga. Ibland så talar vi om att vi är syndare frälsta av nåd. Och det är ju i en mening helt och hållet sant. Vi är alla har vi syndat och vi har alla blivit frälsta av nåd. Men jag tänker någonstans att när jag begraver den gamla Robin och uppstår till ett nytt liv, iklär mig den nya människan, så är inte längre syndare, är inte min identitet längre. Det är inte längre den jag är. Det är inte längre det som definierar mig. Det finns inget brev som är skrivet till alla syndare frälsta av nåd, även om de var det. Men han skriver till de heliga. Det är den jag är. Jag var en syndare till mitt väsen som blev frälst av nåd och förvandlad till en ny skapelse. Det är underbart. Det betyder inte att jag aldrig syndar eller aldrig brottas på olika områden, men det är inte längre den jag djupast sett är. Och det är en viktig skillnad. Tillbaka till Romarbrevet. Eftersom vår gamla människa har blivit korsfäst och vi inte längre är slavar under synden, så skriver Paulus i vers 12 kapitel 6: synden ska därför inte regera i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen utan under nåden. Som nya skapelser ska vi inte längre lyda syndens begär. Det betyder alltså att vi kan möta begär. Och det tror jag att vi alla kan skriva under på. Det kan vi möta. Men som nya skapelser ska vi inte låta synden vara herre i våra liv, utan ställa våra liv, våra kroppar, allt vi är i tjänst för Gud. Det är goda nyheter så här långt. Eller hur? Nu till det stora dilemmat i de här kapitlen. Som kanske några av er sitter och redan funderar på. Att om det nu är på det här sättet som jag säger, att den gamla människan är korsfäst, död och begraven, och vi är nya skapelser, hur ska vi då se på de bevingade orden i kapitel 7? Det Paulus säger i kapitel 7, vers 18. Jag vet att det inte bor något gott i mig. det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Den brottningskamp som Paulus beskriver här tror jag att vi är många som till viss del kan känna igen oss i. Det här är en plats vi har besökt i våra mörkaste stunder. Och man kan tänka att det här motsäger väl allt jag hittills sagt. Och man skulle kunna tänka så. Kanske kan vi till och med finna tröst i tanken att om till och med Paulus hade en daglig kamp mot synden på det här sättet, ja, men då är det inte så märkligt om jag också kan känna så ibland. Så tror jag att vi alla kan ha tänkt. Det tycks finnas en motsägelse mellan kapitel 6, 7 och 8. I kapitel 6 är vi fria. Fria från syndens slaveri. Och i kapitel 7 är vi slavar igen. Men i kapitel 8 är vi fria igen. Hur ska vi förhålla oss till det här? Och det här är en, hur är det liksom? Och det här är en nöt som de lärda har tvistat om, så säger man. De lärde har tvistat om detta. Och det finns olika sätt att förklara det här. Alla tänkare och teologer tycker inte likadant. Men jag ska försöka dela hur jag tänker och vad jag har landat i den här, det som tycks vara en motsägelse. Hänger ni med? Jag ska försöka säga hur jag tänker. Så vänd dig till din granne och så säger du: så här tänker Robin. Så här tänker Robin. Och han har nog rätt. Säger jag också. Ja. Jag tror faktiskt inte att Paulus här delar med sig av sin erfarenhet av det dagliga livet som en på nytt född kristen. Jag tror inte att det här är Paulus som på något sätt som delar sitt hjärta med församlingen i Rom och berättar om sin dagliga kamp. Jag säger inte att Paulus aldrig kämpade med synd eller var syndfri. Men det jag tror att texten vill beskriva är människans tillstånd som slav under synden. När man försöker hålla lagen och liksom bli frälst i egna gärningar utan att vara på nytt född, utan att ta på sig den nya människan. Och jag ska förklara varför jag tror det. För det första så finns det ingen logik, som jag sa, i de tvära kasten mellan kapitel 6 och 7. Det framstår som helt förvirrat, tycker jag, när man läser texten. Först säger han en sak och sen den andra. Det jag tror istället att Paulus gör i kapitel 6 och 7 är att han vandrar längs en tidslinje. Om vi tänker oss den här scenen som en tidslinje och så tänker vi oss mitt bord här som korset, så är det en tidslinje före och efter korset. Och i kapitel 6 är Paulus här och han berättar om det ljuvliga livet när vi har tagit emot Jesus, när vi har blivit döpta och uppstått till ett nytt liv med honom. Men sen i kapitel 7 börjar han göra en resa, tar ett varv till. För att förklara vad han menar. Och om vi läser från kapitel 7, vers 6. Så ska jag försöka vandra samtidigt som jag läser. Så hoppas att jag inte snubblar. Här är korset. Men nu är vi lösta från lagen. Eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Nu står vi i andens nya tjänst. Och inte i bokstavens gamla tjänst. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Verkligen inte. Kommer det igen? Fy tusan. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Utan lag är synden död. En gång levde jag utan lag, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att budordet som skulle föra till liv ledde till död. Så han talar om att nu har vi dött bort från lagen, det som höll oss fångna. Vi lever under nåden. Betyder det att lagen är ond? Nej. Och så försöker han förklara att det inte är lagen som är problemet. Det är synden i oss. Och synden tar tillfället genom budordet och gör oss till fångar. Och han gör den här resan. Och så landar han här som mynnar ut i att det jag vill göra, det goda som jag vill, det gör jag inte. Det onda som jag inte vill, det gör jag. Och Romarbrevet 7 slutar på detta sätt i vers 24. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre. Hänger ni med, jag tänker? Men Paulus skriver ju jag. Ja, han använder första person singularis. Och det var faktiskt på den tiden en ganska vanlig retoriskt knep för att göra sig till talesperson för en, i mer generella ordalag för en grupp människor. Många menar att det är mycket fullt möjligt att Paulus här gör sig till talesperson för hela mänskligheten eller för alla judar när han beskriver den här vandringen. Hur lagen kom in, synden grep tillfället och jag dog. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack genom Jesus Kristus. Gick det att hänga med i min tanke? Du behöver inte hålla med mig, men jag har rätt. Nej då. Vad betyder det här för oss? Det betyder att det finns ett liv i frihet som Gud har gjort i ordning för oss. Att evangeliet är så otroligt stort, det är Guds kraft till frälsning. Vi är nya skapelser och fått tillträde till en otrolig nåd, en vandring i frihet där kedjan har fallit av och vi är fria att följa honom. Vi är skapade till likhet med Gud i rättfärdighet och helighet. Det finns frihet att få på varje område i våra liv. Det är härligt. Men hur ska vi då tänka om vår egen erfarenhet i det här? För om det nu är så att vi är fria från syndens slaveri och den gamla människan verkligen begravdes i dopet. Jag har ibland hört någon säga att vi i dopet begravs den gamla människan, men han har synborgarmärke. Och så kan vi uppleva det ibland, men det är att lägga till vad som står. Så hur ska vi tänka? När jag märker att jag inte klarar av att leva det liv jag vill leva. När jag märker att jag snubblar och faller ändå. Jag känner ju igen mig i Paulus beskrivning. Ja, för det första tänker jag att vi får ta det som en uppmuntran. Att det finns mer. Att vi inte är framme. Det är väl fantastiskt. Att det inte bara är att vi tar emot Jesus en dag och sen är vi liksom där och så lever vi på. Utan att livet med Gud får ett ständigt växande och att leva ut det som redan är oss givet. Att vi får upptäcka mer av vem man är. Att vi får leva ut den frihet som är vår redan. Jag tänker så här att Adam och Eva syndade i Edens lustgård utan att ha en syndig natur. Vi tänker ju att människan blev lagd under syndens välde vid syndafallet. Så Adam och Eva var alltså inte där när de syndade. Det betyder att vi kan, fastän att vi är fria, så kan vi fortfarande välja mörker eller ljus. Du är fri att göra ett fritt val. Du är fri att välja mörker eller ljus. Vi kan fortfarande synda. Det är inte det jag säger. Vi kan fortfarande fastna i negativa mönster och vanor. Och leker vi med synden tillräckligt länge så kan den också snärja oss. Men min natur är och förblir att jag är en ny skapelse i honom. Att jag är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Det är den jag är. Jag är inte längre en syndare till mitt väsen. Jag är en av Guds heliga. Det är den jag är. Hur än mitt liv ser ut, hur jag än känner mig, hur än min vecka har varit eller mitt år eller de senaste 10 åren har varit, så är det den jag är i honom. Och jag tror att en nyckel till det här finns som vi läste tidigare i Romarbrevet 6 och 11. Så ska ni också se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Så ska ni se på er själva. Ja, det är klart att när frestelsen kommer så gör det ju en väldig skillnad om jag ser på mig själv som en fånge. Att jag är dömd till att leva med den här kampen, de här beroendena för resten av mitt liv. Det är den jag är. Jag får bara liksom acceptera det tills den dagen Jesus hämtar hem mig. om det är mitt utgångsläge, hur jag ser på mig själv, ja, då har jag förlorat på förhand. Men om jag ser på mig själv som jag är fri i honom, jag är en ny skapelse, jag har förmågan att med den helige andes hjälp välja ljuset, då har jag ett helt annat utgångsläge. Det är som Paulus skriver i Galaterbrevet 2. Det kan ju låta barbariskt här att vi ska se oss själva som döda. Men det är som han skriver: jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Så ska ni se på er själva. Jag lever inte längre för mig själv. Jag har dött bort från mig själv. Jag har dött bort från synden. Men Kristus lever i mig. Och det liv jag lever i min kropp, det lever jag för honom. Och detta nya liv som Jesus har gjort tillgängligt för dig och mig, det är fyllt av sådana fantastiska löften, verkligen. Och det är där kapitel 8 kommer in. Att det här livet som han har förberett för oss, det är ett sånt fantastiskt liv. Det är därför Paulus säger att hur skulle vi som kunna vi som har dött från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i synden? Gud har ju förberett något så mycket bättre för oss. Varför skulle vi vilja gå tillbaka till det som varit när han har förberett något som är så mycket bättre? Romarbrevet 8 säger: så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. När vi är i Kristus finns det ingen fördömelse. Hur än ditt liv ser ut, hur än din kamp ser ut, så Jesus är inte rädd för din och min synd. Han har tagit den på sitt kors och han har gjort oss nya och han vill föra dig ut i frihet. Det är så fantastiskt att få leva i den friheten och veta att jag är fri från fördömelse. Roland talade förra veckan om hur tankar av skam och skuld kan komma emot oss. Men i honom finns det ingen fördömelse. Jag lägger upp några fler löften här som Gud har gett oss i det här livet med honom. Från kapitel 8. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Livet med Jesus är ett liv i frihet. Ett liv fritt från fördömelse och skam. Där Gud själv är på din sida. Han är på din sida. Han är på ditt lag. Ibland tänker vi att Gud är liksom vår motståndare på något sätt. Som vi ska försöka överbevisa genom att minsann visa honom att jag kan. Men han är din målvakt i ditt lag. Han är målvakt i ditt lag och han tar varje skott. Du kan vara helt trygg i honom. Han är för dig. Han är för dig och ingen kan vara emot dig. Vi kan vara helt trygga i honom. Vi kan leva helt fria från fruktan. Tänk på det. Om vi verkligen tror att det är sant att Gud är för mig och då kan ingen vara emot mig, då finns det inget att vara rädd för. Vi måste också läsa de sista verserna i kapitel 8. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Gud är på din sida och ingenting kan skilja dig från hans kärlek. Ingenting kan förändra det. Ingenting kan förrycka dig ur hans hand. Ingenting kan förändra det faktum att du är älskad av Gud. Vad som än händer, hur är din vecka har sett ut, vad som än kommer emot dig, så är hans kärlek till oss en bergfast grund vi får stå på. Wow! Det finns ingenting som kan rycka dig ur hans hand. Tack Jesus. Det jag sett framför mig när jag bett inför den här söndagen och som jag hoppas att min predikan ska få bidra till, och nu när vi ska gå in i en stund av bön, jag har sett hur liksom krokiga ryggar får sträcka på sig. Hur krökta ryggar får, man får räta på ryggen, lyfta blicken, se på honom. Och kanske finns det som känner på något sätt att jag lever med en krokig rygg, jag är sargad av livet. Jag känner en hopplöshet. Jag tror att Gud idag vill komma med ett nytt hopp till dig. Och att du får lyfta din blick och se på honom, vem han är för dig och också vem du är för honom. Att han ser dig som en av hans heliga. Han ser dig som en ny skapelse där det gamla är förbi och någonting nytt har kommit. Som Paulus skrev, vi får lägga av oss den gamla människan och iklä oss den nya. Ska vi lägga en hand på våra hjärtan? Om du är bekväm med det, så vill jag be för oss alla. Herre, vi tackar dig för det du har gjort för oss, Jesus. Vi tackar dig för att vi har fått bli satta i denna gränslösa frihet som vi knappt kan förstå, Herre. Vi tackar dig för att din nåd är så oändlig. Vi tackar dig för fullkomlig frihet i dig. Herre, jag ber att du skulle öppna våra hjärtan och våra ögon för vem du är. Och jag ber för den som känner igen sig i bilden av att ha en krokig rygg. Herre, kom med nytt hopp, kom med nytt mod. Kom och räta ut våra ryggar idag. Att vi får stå rakryggade med dig. Att vi får gå med frimodighet med dig och veta vilka vi är i dig, Jesus. Vilka du har gjort oss till. Att det som definierar oss är vad du har gjort, Herre. Jag ber att du kommer med frihet idag. Jag ber att du kommer och bryter modlöshet och hopplöshet. Och kommer att andas hopp och liv i oss. Tack Jesus. Tack Jesus. Vi kommer ta en stund i lovsång och vi kommer ha förbön. Och känner du behov av förbön? Det kan handla om det som predikan har rört eller det kanske handlar om något helt annat. Men vi kommer ha förebedjare där bak vid ljudbordet ungefär. Och vi kommer också ha förebedjare här framme. Mm. Så gör vi. Känner du igen dig i det här med att på något område få ett upprättat, att få räta på ryggen, att få ett upprättat andligt självförtroende, eller hur du ska uttrycka det, att få se vem du är i Gud, så vi vill gärna be med dig i det. Det är inget konstigt. Jag tror vi alla kan behöva förbön på det området ibland. Sök dig då gärna till förbön. Kanske finns det också som behöver få räta ryggen rent fysiskt. Tror jag också att Gud vill hela ryggar idag. Amen. Vi sjunger lovsång. Vi är inför honom, vi är med Gud. Vi kan komma fram. Och så har vi förbönsplatsen öppen. Amen.